Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå, hallå på er mina älskade, fina, underbara Podmi-prenumeranter och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Vi är framme vid avsnitt nummer 420 av den här podden och idag gästas jag av en riktig legendar inom sportjournalistiken och kommentering av sport kan man säga. Och då i synnerhet fotboll vill jag ändå hävda, nämligen ikonen Lasse Granqvist. Och detta blev exakt så härligt som man kunde tänka sig och misstänka på förhand. För Lasse, ja, han är guld. Ja, jag heter ju Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Och innan vi drar igång den här episoden så vill jag som vanligt rikta ett enormt tack till alla er Podmi-prenumeranter. För utan er skulle den här podden gå i graven för länge, länge sedan. Så ni är fantastiska och vi gör det här ihop. Men nu kör vi. Nu finns det ingen mer tid att spilla. Vi kör avsnitt nummer 420 av Nemo möter en vän. Här kommer han, den underbara Lasse Granqvist. Men först en liten jingle.
Egentligen ser du en timme och 20 minuter tidig mot den tid du trodde.
Mm, exakt, så vilket du kullkastar hela resten av dagen på ett sätt som är mycket oväntat.
Ja, ah, fan, förlåt. Snyggt.
Så kan jag aldrig få vända det, det går inte. Jag backar omedelbart och bums undan det. Ja.
Hur mår du?
Nej, men tack, jag mår ganska bra. Mm. Det har varit en administrativ förmiddag, dels med jag håller på lite med hästar. Med travhästar mest, men med galopp. Men sen kom det Champions League-matcher också, vilka vi ska bevaka och inte bevaka och så vidare. Och då behöver man boka resor och så det var liksom, hur kommer man mellan Marseille och Milano? Ja, det går inte, okej, då får vi ta en annan dag ett och Milano, dag, alltså sådär, man håller på. Så det var mycket det som snurrade i roten. Mm. Du ser upp riktigt bekymrad ut när jag pratar om detta.
Nej, verkligen inte. Jag började tänka på det här med bara åker runt på Champions League-matcher. Det är sånt jävla drömjobb. Så jag blir helt,
ja.
Jag blir helt snurrig av det. Ja. Om man gillar fotboll så är det otroligt ju. Ja, vad är det för liv du har?
Nej, men det är verkligen otroligt. Och dessutom, jag har ju hållit på med kommentering i radio och tv i 35 år. Mm. Det blir in på nyåret precis. Men jag har ju aldrig rest med Champions League.
Nej.
Någon enstaka match i slutet på 90-talet på Radiosporten, därför att då var det så att det laget som gick vidare i Europa bevakades av de som var lokalt, så att om IFK Göteborg var ju mycket bra på 80-talet och 90-talet, då var det Göteborgsredaktionen som gjorde det, men då var AIK i Champions League 99, och då låg det på och då var jag bland annat i Florens och jag var, ja det var väl det, men det är en helt annan grej nu. Ja, och en annan fotboll får jag väl erkänna också. De som
jo, det är förvisso det. Men AIK fick ju en rätt tuff grupp då också, får man säga. Det var ganska bra matcher de med.
Ja.
Vad var det? Fiorentina, Barcelona och
Arsenal var det. Därför att jag var faktiskt på Wembley då. Dagen före match kom jag ihåg att det stod Wembley Stadium welcomes AIK Solna, stod det på den stunden. Så modernt det kunde vara då. Det var gamla Wembley. Mm. De här solkiga kommenteringshytterna, det var ju sådana här BBC-mikrofoner som man håller i handen och så lägger du mikrofonens övre del med någon flärp, om man säger, vid överläppen. Och du kan ju tänka dig det var ju vem som helst, alltså, sen matchen efter var det någon annan, BBC Talk, Radio Talk 5 vad det heter, förstå med covid-tanken att ärva den där. Liksom, det var rätt mycket saliv som hade från nära håll tryckts in i den där mikrofonen. Nej, usch.
Usch, ja, det var äckligt. Jag kan ju tänka mig hur det måste varit för dig som har AIK-hjärtat att uppleva de där stormatcherna. Jag är ju själv hardcore Hammarbyare, så jag vill varna för det här.
Nej, det är ingen, det är tillåtet.
Bra.
Det är tillåtet.
Så jag måste säga att jag känner ju en gruvlig avundsjuka just gentemot det där, att ni har fått möta ett storlag. Liksom.
Men vi sitter ju liksom i nästan i in till Bondegatan.
Och ja, visst, jag är född på Skånegatan.
Är det sant?
Hemma på vardagsrumsgolvet.
Det förklarar din klubbsympati. För det finns starka geografiska skäl.
Ja, verkligen. Jag trodde just faktum att föda hemma förknippade min lagsympati.
Jag har ingen statistik för det.
Nej, det är sant.
Men däremot bor det många Hammarby-medlemmar, tänker jag. Ja, på Södermalm, absolut. Liksom det. Ja. Och det är ju rätt skönt när det är, alltså, de hänger ut en Bajen-flagga över eller vad det nu är för någonting. Liksom. På precis motsvarande sätt är det ju egentligen Solna. Mm. När AIK lirar. Mm.
Men du bodde i Solna i många år. Och, nu bor du på Värmdö, som jag också har bott på. Jag bodde på Värmdö mellan jag var 8 år gammal tills jag var 18 år. Mm. Så hela min skoltid.
Och snyggt. Var någonstans? Ja.
Alltså, lite överallt. Ösbydalen, Grisslinge, Ängsvik, ute på Värmdö kyrka där.
Ja, det är lika. Men, jag brukar säga Värmdö när jag vill vara lite... Det är ju rätt fint, Värmdö, liksom, uppdrivna huspriser och så. Nu ska vi inte gå in på politiken. Det får du kalla hit Stefan Ingves för att prata om. Mm. Riksbankschefen. Men annars bor jag ju i Gustavsberg. Mm. Och det är ju inte riktigt lika. Det är förvisso Värmdö kommun. Men det är ju mera där, alltså, porslinsfabriken och lite mer arbetar. Det är inte riktigt så här Värmdö-glassigt.
Nej, men vilken del av Gustavsberg bor du i?
Jag bor nere vid hamnen, inte långt ifrån alls. Vid Mälardalens ridgymnasium. Så att jag hästar rätt ofta utanför husknuten faktiskt. Mm. Så det är naturskönt. Men nu exploateras ju områdena ganska kraftigt. Får vi se vad som händer nu. Byggnationerna kanske, byggandet kanske avstannar. Men annars har det varit rätt mycket utflyttning dit. Mm.
Men varför lämnar du Solna, som känns som platsen i ditt hjärta? Liksom?
Ja, 45 år. Ja. Bodde bara i Solna. Var aldrig utanför Solnas kommungräns avseende postadress. Men... Det var ett gäng kombinationer. Ett par av mina kompisar i motsvarande ålder. Det var precis 10 år sedan faktiskt. Jag fyllde bara häromdagen 55. Då var jag 45. Och då vissnade och hade lite, du vet, mycket press på jobbet. Så där. Och det var någon som in med ambulans. Och det var... Tickan funkar inte som det skulle. Så att det var lite så här att jobbar inte jag också ganska mycket? Och hur är det med...
Ja, du var inne på sjukan alltså?
Nej, inte jag, men två av mina kompisar var det.
Okay. Mm.
Och du vet, så här, de inte hittar någonting egentligen, utan det är nog stress. Liksom, så här, och frågan kommer, hur ser ditt liv ut? Började jag tänka på det också. Och det är klart, det är mycket jobb, resa mycket och alltihopa det där. Och så hade jag ju dessutom då ett par hundar som jag kom att bli väldigt förtjust i. Och de bodde ute i Gustavsberg. Det låter som de hade en egen lägenhet. Men så att jag sa faktiskt till en av spelarna i AIK innebandy, som jag höll på med AIK innebandy på den tiden ganska mycket. Han mäklade nämligen ute i Gustavsberg. Och jag sa, kom ut och titta, sa han sådär. Vad vill du ha? Sådär. Nej, men jag ville liksom ändå ha en trea eller sånt där. Mm. Så då visade han något exempel. Det tyckte jag inte var så bra. Men sen kom ett till och det var kanon. Mitt i prick. Och där bor jag kvar faktiskt. Mm. En liten fin plätt utanför. Nu är mina båda hundar döda då. Men en liten fin plätt utanför där de kunde strosa ut och hålla koll på omgivningen och sånt där.
Det är ju väldigt intressant där. Vi måste ändå fråga om det. För du har, eller har haft, två hundar ihop delad med vårdnad. En kompis.
Delad vårdnad.
Med en annan sportkommentator.
Ja, Tommy Åström.
Mm. Exakt. Hur kommer det sig att man har hundar ihop med en kompis?
Jo, men hans mamma föder upp rasen och då skulle han ha hund. Och han och hans... mamman till barnen, så att säga, dåvarande fru. De ville ha hund. Ja, visst. Så blev det en jycke till då, för att den precis överlevde och den hade alla möjliga sjukdomar och kraftigt överbett och pälssjukdomar och en deformerad tass och allt vad det var. Men den fick ändå hänga med och det blev ju en ögonsten, såklart, den där Smilla som hon hette. Men det blev ju liksom, sen blev det barn för dem och liksom hundar blev lite grann över, om man så säger. Och jag kom och lirade ganska bra med dem där. Så de gillade ju att när jag kom liksom, för att de tyckte de att nu får vi lite uppmärksamhet här i detta gytter av människor. Så att då blev det så att jag tog dem allt oftare liksom så. Och för min del var det ju en enorm avkoppling att gå ut i, du vet, ut i skogen. Du kan släppa hundarna till och med liksom och uppleva en lugnare vardag, kan man väl säga. Så var det. Så gick det till.
Det är ganska intressant bara. Och fint. Jag har aldrig hört att man har hundar ihop med en kompis där.
Nej, men så, och det var, han jobbar ju också i samma, precis samma bransch som jag, men på i olika mediehus. Han är ju på Discovery Networks, Allsvenskan, här i Jesus, och jag är då med TV4 och Simor och Telia och så. Men så vi jobbar inte riktigt exakt mot varandra. Det händer ju, men inte alltid. Är jag på Champions League tisdag och onsdag, då är det ju aldrig Allsvenskan. Det är ju bra. Mm. Har jag en hockeylördag till exempel som programledare och åker ut i landet någonstans och gör SHL-hockey som ju finns på våra kanaler där jag är, så jobbar ju inte han. Så vi kunde, liksom, vi kunde hjälpas åt sådär, och så hade du alltid hans mamma då som uppfödare som kunde ta hand om hundarna. Mm. Så det var sådana här kavaljerer, de var ju rätt bra så, för att de spelar inte så stor roll. Nu är de lite där och nu är de lite där. Det var liksom... Flocken var på olika ställen för att det funka.
Det är så intressant med dig, för det finns ju vissa saker med dig och ditt liv som är lite kufiga och lite annorlunda som jag ändå vill ta upp idag. För att du ska få kommentera det. För att jag tycker det är så här, du är inte helt...
Normal.
Men som alla andra, du är inte det.
Det är någonting jag upptäckte ganska tidigt, att normalitet var inte riktigt för mig.
Nej, men jo, det är ju bara positivt, ja, tycker jag. Det är ju härligt, för ja, man älskar ju sånt. Små egenheter och så här. Så, men vi ska ta upp det. Det kommer lite senare idag, men vi kommer till det.
Ja, visst.
Men vad som också kom upp när jag bollade med lite vänner och nära om att jag skulle träffa dig, var reaktionen hos människor är ju enkom så positiv.
Härligt.
Ja, men det är ju superhärligt. Men, men hur märker du av det här, den här otroliga folkligheten som ändå råder kring dig, uppenbarligen?
Jag vet inte. Jag reflekterar nog inte över den så mycket, om det nu är som du säger så. Det är ju roligt om det är det. Alltså jag jobbar ju precis i den delen utav sportjournalistiken som är precis före den som tittar, precis före konsumenten eller användaren som det heter. Så jag sitter ju i den situationen där det kan vara ganska mycket hastig irritation och alltså känslospel, och folk är passionerade och med liksom så. Sitter du och kollar när Hammarby spelar fotboll till exempel, så kan ju du bli förbaskad över att det är en utebliven frispark eller vad det nu är, och då kan ju den där irritationen gå ut över de som sitter och jobbar. Så, vad snackar de om nu då? Varför säger han så? Varför gör hon det? Och så vidare. Så där, den reaktionen får jag ju också. Den är ju väldigt direkt runt Champions League-fotbollen. För precis på samma sätt som det finns en oerhörd passion för Hammarby, AIK, Djurgården och storstadslagen liksom, som ju har enorma publikföljning. Så det är ju rekord i Hammarby, publiksnitt på 26 000 per match. AIK på 24, Djurgården just under 20, och sen kommer nästkommande storstadsklubbar av Malmö FF och IFK Göteborg. Det är ju rekordsiffror vi snackar om. Men precis som det finns passion för det laget, så har du ju samma sak för Liverpool eller Tottenham eller Chelsea eller Roma eller Milan eller Real Madrid, Barcelona och så vidare. Och där kan jag ju få rejäla örfilar mellan varven såklart. Då kan jag inte säga att jag direkt känner, åh vilken härlig folk. Jag känner mig så folkkär här. Där det står micka av gubben Granqvist. Han är slut.
Ja, men jag tror att det är onödigt hård nu. För om vi ska gå efter det jag säger, så är jag övertygad om att du är en av de mest populära i just det du gör. Jag lovar dig det.
Jag tror också det. Du vet, jag har ju varit, precis som jag beskrev i det här gränssnittet, där det liksom händer. Och är du det när det går bra för Sverige, så blir det liksom lite kul när jag började på 80-talet, så var det ett sätt att kommentera som inte var riktigt använt, om jag säger så. Nu är jag som person, jag är ganska känslosam, jag är rätt engagerad, jag är påkopplad. Jag kan tro, i en organisation om jag jobbar, vilket jag höll på med idrottsrörelse som ideell ledare i 30 år, jag är nog rätt påfrestande i vissa sammanhang. Liksom. Alltså, har vi kommit överens om en sak och dela upp arbetsuppgifterna, då måste man ju någon stämma av. Vad har du gjort då? Här, du har inte gjort det, varför inte det? Det måste ju någon annan göra. Alltså, men så är jag som, och det här engagerade sättet att vara i en kommentering, det var liksom inte, du vet, Sveriges Televisions sätt att kommentera i TV, Bengt Grive, Sven Plex Pettersson, Bo Hansson. Det var ju liksom en mycket lugnare, mer avslappnad stil, tystare stil. Och den fanns ju också i radio, även om det är annorlunda att göra radiokommentering, jag vet. Men liksom Tommy Engstrand, Lasse Kink och Åke Ström, Lars-Gunnar Björk, det var ju inte de här utbrotten, de här euforiska delarna, så att säga. Och eftersom jag är som person, så var det möjligt för mig. Och så hade jag ju då turen att ganska snabbt få komma upp i hierarkin och göra stora grejer. Och så gick det bra för Sverige. Men det är klart, jag tänker så här, rätt många har ingen aning om det där. Rätt många har inte koll på hockey-VM-guld 91 eller 92 eller fotbolls-VM 94. En yngre generation suckar klickar ju om man börjar prata om fotbolls-VM. Men kom inte med det där nu igen.
Fan, du blir nästan lite obekväm när jag berättar för dig hur populär du är. Det är som att det rinner av dig bara. Du har svårt att ta in det, eller hur?
Ja, det har jag. Ja, men det har jag.
Försök att bara förklara inte bort det. Nej. Punkt, nu går vi vidare.
Ja, okay, ja. Okay. Bra folk du umgås med, tycker jag. Min pappa sa alltid, gott omdöme ska aldrig kritiseras. Det sa han alltid om någon var positiv till honom.
Exakt, exakt. Julvärd aura har du också. Det är min spåkula. Du kommer vara julvärd innan du dör.
Ja, det där är nog så att det går nog inte riktigt att plocka in någon från... Du vet, det där är lite mediehusstyrt.
Ja, men livet är långt.
Livet är långt, man kan hamna tillbaka där.
Ja, ja, ja.
Nej, men jul, där har du en poäng, va? För att julvärldsdelen, den är viktig för mig.
Mm. Då det skulle du inte banga på.
Då är vi uppkopplade med då texter, för vi firas ju jul på olika håll. Det är ändå en någorlunda modern familj. Men då är det liksom, vad kommer julvärden klockan 14.55 säga nu? Mm. Det är som vissa saker som måste vara med. Generositeten mellan människor, värmen mellan människor. Vår omtanke för de som sitter ensamma på julen. De som kanske inte ens har någonstans att vara på julen. Alltså julen är ju en otroligt stark familjehögtid, givetvis. Men det är också den tiden av året som jäkligt besvärlig, kan jag tänka mig, för de som inte har någon som bryr sig om dem. De kanske inte har någon att bry sig om heller. Och därför så är det en otroligt viktig del att de där minuterna med folket, alltså det, och hur ljuset ska tändas och hur mycket darrar, alltså det är alltid, jag är ju uppvuxen med Arne Weise som den evige julvärden. Men det där tycker jag är en, jag vet inte.
Är det ultimata hedersuppdraget, skulle du säga?
Jo, det kan nog vara parallellt med vad, men det har ändrat så mycket, men parallellt med att vara programledare för Melodifestivalen,
just det,
som numera heter Mello, och som ju sköts av artister. Alltså första gången en artist kom in för att vara programledare, så tyckte jag att det var nej, men det här är ju helt... Och sen visade det sig att det finns några genier. Alltså Måns Zelmerlöw eller Sanna Nilsen, nu för att liksom ta andra ganska stora saker. Vem leder allsången? Liksom så här. Lasse Berghagen, om vi ska ta det på det sättet också. Så jag har ju fel där, men jag tycker liksom att det ska ändå vara lite mer åt journalisthåll.
Jag kanske tror så här, inom 10 år så är det du som tänder ljuset på julafton. Nu går vi vidare.
Det är så skönt att vara gäst, för man har inte så mycket att säga till om i de här gränssnitten av nästa steg.
Jag vet bara att du kommer bli defensiv och snacka om något annat. Ja. Nej, men det är bra. Men vet du vad? Vi ska snacka om en gemensam hjärtefråga här. Mm. Eller inte hjärtefråga, men en gemensam kärlek. Mm. För jag vet ju att du brinner för innebandy. Mm. Och det är ju väldigt fint, för innebandy är min hjärtesport.
Okej.
Okay. Jag spelar i Högdalen.
Oh.
Division 3.
Hajs.
Gammalt klassiskt lag.
Högdalens AIS. Oh ja, mycket klassiskt. Du vet, när jag höll på med Stockholms innebandyförbund, vi byggde ett stadslagsverksamhet, eller distriktslagsverksamhet som det heter. Man möts i olika delar av Sverige då, såklart. TV-pucken, tänk så. Då var ju Högdalens AIS och FBI Tullinge till exempel två mycket tunga klubbar. Vi hade Kenneth Karlsson, hette ledaren, som kom från Högdalen. Anders Hägerström, från, han var otroligt skicklig på ledtrumpet, från FBI Tullinge. De var liksom stadslagstränare.
Varför var det innebandyn som du tog till ditt hjärta så intensivt?
Jag tror verkligen att det var som det som innebandyn inte gillar när man säger, nämligen att det är liksom sporten för dem som inte riktigt platsar i hockey eller inte riktigt platsar i fotboll. Vi bildade ett eget innebandylag under gymnasietiden när jag gick i Solna. Sådana gymnasium. Och där liksom, vi var inte med i fotboll eller hockey eller så. Jag hade kunnat åka skridskor dessutom, så det är en lätt förklaring. Men innebandy kunde ju liksom alla vara med och lira, och alla, det var liksom ett, och en lättillgänglig sport som ju liksom killar och tjejer kan köra med mixade lag och så, utan att det liksom blir knepigt. Så att det gjorde
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
gjort att sporten blev för mig ganska självklart. Sen höll jag ju på att bli sportjournalist parallellt. Och då är det liksom kvällar och helger är ju liksom kollision då. Så att jag var ju med, men jag gjorde 50 A-lagsmatcher för IBK Solna och stoltserade med stilfulla 38 poäng som center.
Mm. Inte illa pinkat.
Kallades för spinn. Jag har så långa armar, vet du. Mm. Jag är lång, 1,96. Så att jag stod i Gubbängshallen lirade vid 16. Det ska, en innebandyplan ska vara 40x20. Den var ju så här 36x16. Så här. Men den är fortfarande 5 spelare på varje sida. Så att var man lång i mitten kunde man bryta ganska.
Nu ska man skjuta hela tiden också.
Ja, men berätta om din innebandy.
Ja, det är inte så mycket att berätta. Vi vann 4:an förra året. Och nu, ja, tack. Nu är vi 3:an. Nej, men jag kommer ihåg de här bröderna Dahlbjer.
Oh ja, ja. Kimmy Dahlbjer, ja. Daniel Dahlbjer.
Exakt. Mm. Och lillebror Dahlberg heter Niklas. Han är okay. Lite yngre. Och han spelade i ett... i Bandhagen, ett söderortslag, ja. Ja. Som spelade samma serie som oss förra året då. Mm. Och då var det så här derby. Bandhagen och Högdalen är ju nästgårds. Ja. Årets match. Då plockar han in sina bröder förra året. De vill göra sin sista match i karriären någonsin. Aha, bara för att krossa oss också. Ja. Och så vinner de jävlarna. Ja. De 3 bröderna Dahlbjer. Ja. Temperamentsjävlar allihopa. Ja.
Den är ju svår att slå. Jag var faktiskt med och rekryterade Kimmy. Ja. Till AIK innebandy en gång. Oh, men han var inte Daniel i Falun eller sånt där, det kommer jag ihåg fel.
Jag vet inte, men nej, men Daniel var väl ändå i samma lina som Konen i Storvreta. Ja. Den här supertiden där, eller hur?
Ja, när andra är bra tittar jag inte så noga.
Nej, för jag såg det sjukt att när jag gjorde research inför det här så googlade dig och jag nagelskådade hela internet. Ja. Då hittade jag ditt gamla tjafs med Mika Kohonen. Gåshud, för jag har ju haft Mika här i podden ju. Ja. Jag älskar ju honom, han är min innebandy gud. Ja. Och så, ert tjafs, vad var det om? Vad hände där?
Jag minns faktiskt inte exakt vad det var, men jag blev oerhört...
Det minns du visste.
Nej, men alltså det hade med vårt matchsekretariat att göra och han använde... Jag minns faktiskt inte exakt vad det var, men jag var oerhört irriterad på honom, för jag tycker att det är en alldeles för gentlemannamässig liv. För som jag då ansåg använda falska påståenden för att liksom attackera.
Jag tror han antydde att ni hade fuskat med klockan.
Ja, det var så. Det var du ser. Och det där, du vet, det där, så då och du, Lennart Bresky, tittar alla i minibandy i Stockholm, vet ju vem det är. Det lovar jag. Snudd innebandy i Sverige. Han jobbar ju med löparkansliet med Stockholm Marathon och såna här grejer. Han mäter ju maratonbanor. Ja, visst. Vad gör du då? Jag går runt 4,195. Ja, 42,195 meter. Men det var någonting sånt där. Men jag minns faktiskt inte exakt vad det var. Men jag var dugligt irriterad på honom. Det var ingen snack om det. Men en gudabenådad spelare. Det var absolut det namnet som var överst på, när jag höll på med AIK innebandy, och den jag tyckte att klubben skulle rekrytera. Det var helt rätt. Liksom. Men han var ju magnifik och han var ju det i storhet under många, många år. Mm. Men han var ju en av de stora anledningarna till sportens genombrott och liksom bar sporten vidare från det som en gång kom med Balrog. Mm. Alltså Norsborg. Som vill göra sina matcher i Albyhallen och sådana bitar.
Men exakt, det finns ju till och med på YouTube den här incidenten, när han säger någonting, men ja, men ni, klockan, jada, jada, du bara, antyder du det så blir jag jävligt förbannad.
Ja, men precis, men jag gillar inte.
Då backar han lite.
Jag har faktiskt inte snackat med honom om det, men jag minns inte exakt. Nej. Det är bra att du, men liksom grejen är så här, jag tycker inte om när man anklagar mig för att fuska, för det är inte min grej, va. Nej, så kom inte och snacka om det, för det är fel, va.
Men ni har båda gjort mycket för innebandyn, ska jag säga, för att
det finns helt olika sätt.
Ja, jag vet, men det finns många som hävdar att du har gjort jättemycket för sporten också, och det stora genombrottet.
Ja, det är en härlig resa jag är med om faktiskt. Ja. Häftigt när en sport får ett sånt lyft. Alltså. Och vi var ju med, du vet, jag höll ju på med förbundsjobb, alltså i distriktsförbundet i Stockholm, i svenska innebandyförbundet, alltså det internationella innebandyförbundet också, så att jag håller på mycket med sporten. Det har ju, drivkraften har ju varit engagemanget och det ideella arbetet. Liksom. Jobbar du i kulisserna så jobbar du för att göra andra bättre, det är det som är grejen.
Vad tror du krävs för att innebandy ska kunna bli en OS-sport?
Det krävs ett väsentligt större internationellt, om inte genombrott så åtminstone en internationell förankring. Du vet, i internationellt sammanhang så är det ju kontoret ligger i Finland, det är en finsk generalsekreterare, det är svensk tävlingsledning för förbundet, det är en svensk president, Thomas Eriksson är mycket god vän till mig för övrigt, under många år, han sitter med i riksidrottsstyrelsen också i Sverige, riksidrottsförbundet, men det är klart att du behöver kanske tänka fler världsdelar, kontinenter. Är det en sport som är stor i Sverige, Finland, Schweiz och spridning hyfsat väl i Europa så räcker inte det på den olympiska scenen. Du måste liksom ha någonting som är väsentligt bredare och väsentligt djupare. Och dessutom så konkurrerar ju innebandy på sommaren. Eftersom för det var vinteridrott måste du ha snö eller is som grundtanke.
Ah, ja, ja.
Vilket innebär att där är det trångt redan från början. Va? Mm. Men däremot skulle det vara så att Stockholm hade fått arrangera när man sökte sommar-OS 2004 till exempel, så hade det möjligt varit att liksom, då vill man pröva något med lokal stark förankring och sånt där. Nu tror jag det är ganska långt ifrån dessvärre.
Mm. Men vilka som bestämmer vilka som ska bli OS-sportare?
Det gör Internationella Olympiska Kommittén. De har ju en särskild grupp som jobbar med att titta på de här sporterna och utvecklas. Och jag vet att Internationella Innebandyförbundet jobbar ju hårt för det här. Mm. Och de är kallade på möten och de är med i olika kongressessioner och så vidare. Och träffar de här som liksom ställer kontrollfrågorna och tittar på sportens utveckling. Hur många nationer är med och hur ser ekonomin ut och hur växer sport och alltihopa det där. Så det är ganska strikta regelverk hur det ska göras.
Mm. Du, nu ska vi leka en liten lek.
Aj då.
Mm, den heter associationsleken. Ja. Det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller någonting från ditt liv, din karriär. Och du ska helt enkelt spåna fritt utifrån det ordet.
Mm.
Du ska bara se vilka tankar och känslor som kommer i ditt huvud när du hör det ordet. Mm. Är du med?
Ja.
Då kör vi.
Kör du.
Associationsleken med Lasse Granqvist börjar nu. Och det första jag ska säga är: kommentera TV kontra radio.
Radio är ju roligare för det är friare. TV är mycket mer krävande.
Varför bytte du då?
Jag var lite... Jag kände att jag riskerade att bli en karikatyr av mig själv. Alltså, det blev en grej att jag skulle vara galen om det gick bra för Sverige till exempel. Och... det är inget bra tycker jag. Alltså, det måste komma inifrån, det måste vara självklart, det måste vara. Och då kände jag också att jag hade gjort jag gjorde ju radio enkom fram till millennieskiftet 99-00. Då började jag göra radio och TV tillsammans, vilket jag höll på med fram till 10 år sedan och sen bara TV. Och jag kände där också för 10 år sedan att jag kanske ändå ska ge mig själv chansen att förkovra mitt TV, göra ännu mer TV och utveckla mig i det sättet att göra. Eller kommentering till rörlig bild. Så att det var väl ett naturligt steg på något sätt. Samtidigt som jag, för att säga emot mig själv då, samtidigt som jag lite grann är enligt den här devisen skomakare, bli vid din läst. Liksom. Jag, de gångerna en eller annan hör av sig och undrar om jag ska vara med i Let's Dance eller i Alla mot alla eller någonting sånt, så tackar jag unisont nej. Därför att jag ska hålla på med sport, det är min grej liksom.
Men vad är skillnaden på att ställa upp i ett sånt lekprogram kontra att ställa upp i en podd till exempel?
Nej, men det är lite också så här liksom, att troligen kommer vi ju sitta och prata om det jag gör i mitt yrke. Och den tycker jag liksom är mer, det är ju det jag håller på med liksom.
Mm.
Och det är väl en del av offentligheten också på något sätt. Jag menar, när du pratar med människor som beskriver mig så blir folk glada och säger, men han är, och liksom, det är mitt yrke och det är det vi ska samtala kring, det tycker jag självklart.
Mm.
Men att jag ska sitta i Alla mot alla, och vilket för övrigt är ett lysande program tycker jag. Jag tittar med stor behållning och jag applåderar kollega Olof Lund varje gång jag får tillfälle. Alltså, jag hade snackat om att vara inne i tävlingen. Men så att lite grann säger jag emot mig då, i och med att jag höll på med radio, varför fortsatte jag inte med radio? Men det var ändå inom samma gebit på något sätt.
Mm.
Så att därför tycker jag att det är bra att jag fick testa TV. Men som svar på din fråga så är det radio, för det är roligare. Du kan skapa mycket mer fritt.
Men samtidigt så är det lite sorgligt, för du svarar att det är radio som är roligast och du är där och liksom är, din själ ligger där på något sätt. Men ändå så gick du till TV, då går du emot det du egentligen vill göra, bara för att du inte vill bli en karikatyr på dig själv.
Ja, det var en del av det, men sen vill jag ge mig själv chansen att utveckla mig i TV också. Mm. Liksom att jag kanske är det så att kommenteringen i TV med rörlig bild är mer vuxen på något sätt. Den blir lite mer distans. Du får ju ett filter mellan dig och det du ska säga, beroende på att du vet att den som sitter och tittar ser ju precis det du ska spegla.
Mm.
Alltså i ett referat ska du tala om exakt vad som händer när det händer. Och helst var också på planen och med någonstans som det är laget du håller på med. I TV är det ju inte så. Där ska du komplettera ett pågående skeende med det du säger. Alltså att säga i TV, han skjuter. att säga i tv hon räddar, det är ju överflödig information, för att alla som tittar ser ju exakt det. Mm. Så du behöver liksom tänka ett varv till och säga det var ett hårt skott, eller det var kanske inte den tuffaste räddningen i karriären. Eller...
Men tog den omställningen tid? Eller kom
den håller
direkt?
På, den håller på. Det där är oerhört invecklat. Ja. Men det är spännande, och det är liksom att testa sig själv med de bitar. Ibland kan man känna att det där blev ju riktigt bra. Mm. Samtidigt som någon skickar en synpunkt på att man har varit rätt dålig.
Men det var väl också en ekonomisk aspekt. Alltså C More är väl mycket mer betalt än Sveriges Radio?
Ja, det är ju kontrakt. Jag har ju kontrakt, men i grund och botten så är det ju, TV är ju mer ekonomiskt drivet på alla sätt. Jag menar, rättigheterna för att sända Allsvenskan i fotboll eller SHL, ishockey i TV kontra radio är ju många, många, många gånger dyrare. Och då är ju klart hela reliansen inkluderad i det.
Ska man ha råd med en trea i Gustavsberg så...
Ja, men det är lån på den, vet du. Så nu är vi på Stefan Ingves igen. Men alltså, jag var faktiskt i samtal 2017 med Sveriges Radio och Sveriges Television. Jag vet inte om jag går för långt här nu i den goda relationen med Åsa Edlund Jönsson på SVT och Marcus Boge på Sveriges Radio. Men vi pratade om att jag skulle tillbaka till public service då. Och hade långtgående diskussioner om det. Men, och det var inte ekonomi det föll på, utan det föll på var att jag inte ville jobba så mycket som de, för de var ju två parter som ju båda ville att jag skulle kunna prestera hos respektive. Mm. Och då är du ju tvungen att gå upp lite grann i tid, och jag ville precis gå åt andra hållet. Mm. Och den förutsättningen, den fortsätter jag jobba med nu faktiskt, att successivt skala ner lite grann från ett ganska stort åtagande.
Men låt oss dröja lite vid det här med att bli en karikatyr på sig själv, för det är ju en fälla som många av er profiler inom ditt yrke är snubblande nära på att ramla ner i. Det finns ju exempel på, du behöver inte hålla med mig här, men jag tänkte ta ett exempel här. Att man som kommentator märker att någonting flyger hos folket. Någonting är populärt, en viss stil. Och att man då börjar liksom ösa på med det för att man, ja, men man märker att det går hem. Men då blir det till slut som att man tappar det genuina för att man vill vara så inställsam och man vet att något flyger. För mig är ett exempel på det Niklas Holmgren. Som, du behöver inte hålla med här, du kan vara tyst om du vill också. Men han var ju fantastisk i många år, jag tycker han är fortfarande fantastisk. Men så var det som att han fattade att det här, att det gick hem så mycket, att han bara blev mer och mer så. Tills en dag kände jag och många andra, tro mig, det här var en stor snackis på Twitter, att liksom det blir som att man förställer sig, för att man blir som en, det blir inte genuint längre. Är det det du menar när du styrkt säger karaktär på dig själv, eller?
Ja, det är inte, alltså inte jämförelse med Niklas, men
generellt, liksom.
Generellt är det ja, att det finns en fara i att man försöker förstärka bilden som andra har av en själv. Mm. Och då kommer det inte längre inifrån. Och det är precis det jag menar, att engagemanget och närheten måste vara alldeles naturlig. Och du måste liksom, det är det som också är att kunna klara av att resa med en match. Vissa matcher är ju dåliga, är inte underhållande. Och det är klart att du kan göra vissa saker för att hjälpa till att folk ska liksom inte tycka att det är tråkigt. Men du kan heller inte lura den som sitter och kollar. Alltså du vet ganska väl när du sitter och tittar på en match om det här är liksom bra eller inte. Nu är om du är engagerad när Hammarby spelar, men ta ett annat, du ser på en internationell match exempelvis. Så kan du ju känna att det där är ju en riktig... Det blir inget bra det här. Och så sitter den som är där och jobbar och liksom ger en helt annan bild av matchen. Sen kan jag tycka, jag måste säga det till Niklas, att det är få saker, alltså jag känner fram november, söndag kväll 23:00 liksom, du har Carolina Hurricanes mot Phoenix Coyote, alltså någonting sånt här i National Hockey League, va? Och du, jag vill inte gå och lägga mig, jag sitter och kollar. Och då får du Niklas Holmgren som liksom kör, bara kör alltså. Och jag tycker NHL, då är tålamodet med en, de har ju den stilen i Nordamerika i sin kommentering överhuvudtaget. Shoot wide, rebound, bam, så här liksom så. Och få det från, det tycker jag är, det kan göra, kan man ju sitta och kolla en period till liksom. Inte för att jag bryr mig ett dugg om hur det går i hockeymatchen, faktiskt inte alls. Den kan till och med vara ganska, men jag tycker att det är så vansinnigt underhållande.
Ja, det var absolut ingen diss mot Niklas. Jag känner ju grundkärlek gentemot hans stil. Det är därför man också blir så här, att det är därför man blir lite bekymrad, för att jag upplever att han inte hade behövt det, för att jag älskade honom som det var. Det är det jag menar. Så det är ju kärlek man känner.
Men det vi pratar om också, vet du, det är så små saker.
Ja.
Det kan ju vara någon match någon gång, och sen så kan det vara någon där går tillbaka igen istället för att det stegas lite för mycket. Så det är ju små saker vi snackar om i helheten, va?
Men blir man väldigt självmedveten tänker jag. Alltså, när man kanske hör på något håll att det där som du gör där är väldigt bra, eller den där grejen du håller på med är grym. Eller hur har du varit med det?
Ja, förhoppningsvis är väl svaret. Mm. Men det vet jag inte. Men jag tror man ska... Det är så otroligt viktigt att förstå att du som kommenterar är inte huvudrollsinnehavaren. Mm. Alltså den som tittar på detta gör det därför att de vill veta. Du kommer aldrig titta på en match för att tänka så här: wow, nu är det Tommy Åström som kommenterar, eller nu är det Lasse Grag. Utan du kollar ju för att hur går det för Hammarby? Mm. Hur går det för Bayern? Jag vill veta hur det går. Det är därför jag tittar. Och du liksom drivs utav det i ditt, och det är ju nyckeln. Mm. Så jag brukar kunna jämföra med om du går på teaterföreställning. Så vill du ju inte ha att teaterdirektören kommer in och ställer sig fram. Om du går och kollar på Hemsöborna på Kungliga Dramatiska Teatern liksom, och glider in där vid Margareta Krog som står staty där, och så står teaterchefen framför och säger: ja, just här bakom mig där jag står, så är det jag som har tagit beslut att sätta upp det. Där pågår Hemsöborna och det är jag som har tillsatt huvudrollen.
Det är därför det är så otacksamt jobb att vara den som presenterar filmerna på biograferna. Den som går in på scenen först och säger: eller, välkomna till James Bond. Ja. Alla bara, ut!
Exakt. Så, där har du det. Ja. Eller de här korrespondenterna som liksom kan stå framför något torg där det är, vi väntar nu på att det kommer att bryta ut och nu börjar de bråka här på torget bakom, det är mycket spänt läge. Då står korrespondenten själv i bild och säger att här bakom mig på Taximtorget, där pågår det här som är bakom mig, där jag står, här står jag. Och det där är liksom, men flytta på dig. Jag vill liksom ha det andra. Ja. Och det där är liksom, det där kan jag tänka mig att några kan tro i yrket att att du spelar en viktigare roll än vad du gör. Jag säger inte att du är oviktig. Absolut inte. Kommentatorn är inte oviktig. Men inte viktigast.
Man blir lite carried away liksom, på något sätt.
Kan bli så.
Men jag har en fråga till om just det här ämnet. Och det här tycker jag är superspännande. För att det finns någonting när det är stora matcher på radio då. Och jag säger inte att du har gjort det här. Men kollegor till dig har jag upplevt genom åren. Vi säger att det är en... Sverige spelar åttondel i VM, säger vi till exempel. Och att då när Sverige gör mål till exempel, att det nästan känns förskrivet, den repliken som kommer då. Mm. Att det är en så stor händelse och att kommentatorn vet att det här kan bli en klassiker. Att det liksom, det har jag upplevt några gånger med idrottshändelser genom åren. Och det, då är vi där igen. Den här självmedvetenheten, att det liksom går för långt. Förekommer det här eller är det bara något som vi inbillar oss, vi lyssnare?
Nej då, det förekommer nog garanterat. Och det beror ju på hur du hanterar manus. Jag klarar inte det. Jag är usel på manus. Så om du skulle fråga de som sköter trailerinspelningar eller liknande reklam på kanalen, så skulle de bara sucka. För det är liksom ingen idé. Jag klarar inte att ha två rader. Alltså jag glömmer bort.
Så tider och manus?
Tider är jag generellt sett otroligt bra på. Men det kan gå fel ibland. Och det gör det kanske med manus, för jag lyckas ibland också. Men nästan det där är svårt för. Och jag tror att, men det är ju det som också är journalistiken, menar jag, i yrket. Det är ju att när det händer, Sverige hämtar upp till, för det är ett klassiskt exempel, den 16 oktober 2012 på Olympiastaden i Berlin från 4-0 Tyskland i 50, vad var det, 57, till 4-4 på tilläggstid, du vet allt uppe det. Då gäller det att du som, när du sitter och jobbar där och då direkt kan avgöra hur stort är det här. Du måste direkt på en hundradel kunna tänka att är det en av de största, det är nog en av de största enskilda svenska fotbollsbragderna någonsin. Och det styr ju inifrån dig hela.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
tonaliteten, allt det du ska säga och göra och så. Och det måste du klara av att direkt sortera in. Och det är en oerhörd kvalitet att kunna klara av det i det direkta ögonblicket jämfört med många av de skrivande kollegorna som vi trots allt kan prata med varann. Eller,
ja, men att skriva, att förbereda
det,
lite.
Det är en helt annan grej.
Ja, men det, ja, fan, det måste väl också, det måste väl du tycka är lite såhär. Det är väl inget, det är väl, det är inte äkta på något sätt.
Jo,
är det,
men
det?
Jo, men alltså jag kan läsa Simon Bank i Sportbladet efter det har varit någon av de här matcherna som är så enorma inramningsmässigt och så urartade med att det kastas levande, vad heter det, brinnande pyroteknik mellan klackar eller vad det nu är då. Mm. Och hans texter efter de matcherna, dels att ta hand om den här, för man blir ju lack på det, men va, sluta med det, vad gör ni, alltså så. Mm. Knallskott som det är någon som får en hörselnedsättning, läste jag nu efter något av matchen, alltså det blir otäckt, bla, bla, bla. Han kan ju fånga det, men också prata om matchen och liksom få. Nej, alltså det finns de som är lysande.
Jo, jo. Ja, alltså absolut, det förstår jag.
Erik Niva också.
Jo, men de är grymma på texter och sånt. Men jag menar bara, det är ju som att du dagen innan du ska kommentera en kvartsfinal i VM sitter och skriver så här: om Sverige går vidare i förlängning så ska jag säga, ja men det här, nej, pojkarnas förbild, jadadadada.
Nej, nej,
och sen efter så läser du upp så här: ja, det är många nu som får sina idoler här ute idag. Ja. Och kvinnorna slänger sina sjalar och så här.
Ja,
det är ju inte äkta då.
Nej, jag skulle aldrig klara av det, för du skulle avslöja mig direkt. Ja. Och dessutom skulle jag känna...
Och jag tycker man hör det, för annars hade inte kritiken funnits.
Nej.
För då hade de låtit som du, förstår du vad jag menar?
Ja.
För du kör ju på studs. Det. Du,
ja, absolut.
Ja, men det gör ju inte de, och det hör man ju.
Ja, men det är också personligt, för vissa kan ju ha personligheten att inte ha det här engagemanget riktigt. Nej. Utan liksom behöver vara förberedda på ett annat sätt.
De är sämre än dig.
Vi är olika.
Och jag tycker det.
Ja, men du får gärna säga det, härligt. Ja, och dina kompisar också. Du träffar bra folk. Men liksom, men det kommer ju från det här Björge Lillelien 1980, va? När Norge slog England i en fotbollsmatch på Wembley. Alltså Norge slog England 1980 på Wembley, var ju stort. Sverige slog ju England på VM 1959 redan. Med Agnes Simonsson gjorde 2 mål och fick bra guldet. Men, inte Ingmar Johansson, det är en detalj. Men då hade han ju det här Lord Nelson och Margaret Thatcher, vi har slått dem alla och vi är bäst i världen, alltihop det där. Och det var ju nedskrivet, sägs det ju, va. Och han körde ju det direkt som att han hade suttit på hotellrummet och förberett dem. Och det var ju skickligt gjort ur det perspektivet att det var ju inte någon som trodde att det här vinner Norge. Men han tänkte att det kanske de gör, så jag skriver ner det här. Så det är en klassisk kommentering. Och det finns ju delar i skolan som säger att det är så du ska göra. Du ska vara förberedd med en skriven del som du liksom kan använda dig utav när det blir stora ögonblick och så vidare. Jag tycker det passar mig och min personlighet extremt, faktiskt. Det är ett starkt ord, jag vet det, men ändå illa. Så att jag
tycker att det är bra så länge man inte hör att det är skrivet. Då är jag nöjd.
Och då är det ju också så att du är skådespelare ju. Alltså har du ett manus som du läser ifrån där det inte hörs att det är ett manus, då har du ju en annan egenskap hos dig.
Mm.
Att klara av att framföra någonting. Och det är i och för sig skrivet av någon annan, så det är ännu tuffare då. Men så att det låter alldeles naturligt. Men då tror jag så här, att då skulle sådana som jobbar med det här uppträda på en annan scen då.
Mm. Okej, vi har ett nytt ord i leken här.
Får jag säga en sak till?
Ja, vi klipper här.
Där är det mer tillåtet att stå i fokus.
Mm. Verkligen, får vi säga. Bra, nästa ord är intervjuer.
Mm, det är ju två. Det är ju tudelat. Dels är det när jag själv står som frågande person. Man behöver inte se frågande ut bara för det i och för sig. Och gör intervjuer. Men sen är det också att bli intervjuad själv.
Vad trivs du bäst i?
Nej, att bli intervjuad själv tycker jag är det besvärligt. Därför att jag styr ju inte vart det ska ta vägen då. Och jag vet ju inte heller riktigt vart intervjuaren vill gå. Så den är ju liksom... Generellt sett är det ju bra att man bara svarar på frågor. Det är bra om det är på det sättet. Att vara i en andra situation att göra intervju. Dels har du de här driftsintervjuerna som man kan säga. Det vill säga det har spelats en period i ishockey och så ska man fråga spelare. Det står 0-0 och så kommer lagkaptenen och står där. Jaha, vad säger Joel Lundqvist? Kan man ju ta som ett exempel i Frölunda då. För han är ju... Vad är det? Han är 41 nästa år i mars. Men jag har 0-0 efter första perioden. Vad säger du, Joel Lundqvist i Frölunda? Och så säger han någonting. Det är ju liksom inte... Sen kan man ju hoppas att han säger någonting som är bra. För när du håller på länge eller ett tag i alla fall så lyssnar du ju på svaret. Och så låter du det svaret ta intervjun vidare. Mm. Men det här är... De skickliga, de vet att det är 45 sekunder, sen kommer det vara reklam. Vi har ju såna här pottar med reklam. Så det räcker att jag ger ett långt svar på första frågan, får jag ju en följdfråga.
Men har du något som sticker ut från din långa karriär, något intervjumoment som verkligen så här, du minns tydligast? När du själv har hållit micken och träffat någon?
Nej. Jag har gjort några årskrönikintervjuer. Så här, Tommy Svensson, nu är vi tillbaka på V94 i fotboll. Tommy Svensson, förbundskaptenen, eller 92, Conny Evensson. Vi gjorde en årskrönikeresa, Bengt Skött på Radiosporten, han är kvar där än. Och jag och åkte och träffade Conny Evensson som då hade vunnit VM-guld. Två år i följd då, 91 och 92. I han Hasselbühlstraße 10 var för övrigt adressen i Kloten, nära flygplatsen i Zürich. Men det, men inte, det var ju mer för att sammanhanget var oerhört positivt. De fick tala om liksom sin ledarskap. Jag har gjort någon intervju någon gång när, men det är ju inga bra intervjuer, men jag kommer ihåg det för det var speciella omständigheter. Men Lennart Johansson, som ju var en stor idrottsledare, gick bort här för några år sedan. Han var ju president i Europeiska fotbollsförbundet UEFA, och då satt han högt upp i FIFA också. Det var kongress, och det här var innan han kandiderade till FIFA-posten, men han var där i alla fall, och de skulle, och det drog ut så väldigt mycket på tiden, och det var i samband med VM-lottningen till VM94 i Las Vegas 93. Och jag och TT:s reporter till slut var de två enda som orkade vänta på honom, för det var han var blev iväg på en middag också, så han var ju sen som tusan. Så till sist gav TT:s gubbe också upp. Så det blev bara jag kvar. Men jag tänkte, jag ska baske mig inte ge mig. Och han kom mycket riktigt en god stund efter midnatt. Och då missade jag honom för att jag var väl trött då. Så då stod han helt plötsligt bredvid mig, för han hade sett mig där, och sa det att, jaha, redaktören, har du väntat så här länge på mig? Ja, så. Och då sa han det, men vi kan inte sitta här, utan jag måste få en whisky först. Jag suttit och snackat för möte hela dagen, så jag orkar inte. Så du får följa mig upp. Så jag är upp på hans rum. Och det är väl enda gången jag tackade ja till den där whiskyn före intervjun, och det var ju mycket tveksamt. Men detta är 30 år sedan så att jag vill bestämt hävda att det är preskriberat. Men det här är ju liksom inga stora, det är ju inga episka journalistiska insatser på något sätt, men det är intervjusituationen jag kommer ihåg.
Mm. Och nästa ord?
En intervju som jag kommer ihåg, där intervjupersonen blev rejält förbannad, var ju Henrik Larsson när han slängde headsetet i direktsändning. Henke Larsson som hade kommit tillbaka till sin proffsspel, och så lirade han med Helsingborg. Och grejen var att han hade i en kuppmatch tidigare gett en knytnäve i magen, jag tror jag var på Jon Jönsson i Elfsborg. Och den här matchen var på söndag, så på tisdagen skulle domen komma mot honom om han skulle bli avstängd. Han blev det för övrigt. Hans försvar var att han hade gett ett slag med en öppen knytnäve. Hur en knytnäve kan vara öppen, det har jag liksom lite svårt att begripa hur slaget har gjort. Men strunt samma. Och då vägrar han ställa upp på intervju. Därför att ni kommer bara fråga om det här röda kortet jag fick. Och att jag ska bli avstängd. Och då lovade studiomannen som var nere på Olympia Helsingborg, nej, vi frågar inte om det, vi frågar bara om den här matchen. Han har gjort två mål. Match mot Stockholmslag var det. Djurgården eller Hammarby, minns jag inte. Men det var ett Stockholmslag i alla fall. Och då kom han till intervjuposition, tog på sig headsetet. Och jag var programledare och fick då höra i lurarna av sändningsproducenten, får absolut inte fråga om det röda kortet. Och grejen är att jag kan ju inte göra intervjun då. Alltså den är ju omöjlig att prata med någon och undvika det som liksom fotbollssverige snackade om då, för det var ju en stor snackis där. Så jag gjorde intervjun, och sen i slutet säger jag att jo Henrik, en sak till, jag vet att du inte vill prata om det här. Men jag vill ändå fråga, på tisdag kommer domen ifrån cupmatchen mot Elfsborg. Är du orolig att bli avstängd? Och han blev råförbannad. Och tog av sig headset och kastade det liksom. Ja, och bara lämnade intervjun. Mm. Det var alltså löpsedel dagen därpå i västpressen. Liksom, med Expressens upplaga som trycktes i västra Sverige. Det var löpsedeln i Henke Larssons raseri på TV. Mm. Jag hittade honom faktiskt efter den matchen i korridoren där bakom. Han var jävligt förbannad, men jag tror han är det fortfarande.
Det ligger hos honom.
Men jag gjorde faktiskt bara mitt jobb.
Ja, så är det. Så är det. Nästa ord är alkohol.
Ja, tack. Jag har ingenting emot det. Men det får ju vara rim och reson. Jag är uppvuxen med en alkoholiserad pappa. Det var inte alkoholen som tog honom. Han dog när han var 87, snart 12 år sedan. Men han hade stora problem med den delen. Och du vet det här man som barn när du går och letar efter sprit för att hälla ut och liksom jäklas för honom och kunna dricka mera. Men jag är ju delägare i whiskytunnor på ön Islay i Atlanten utanför Glasgow, Skottland. Dessutom hörde jag ifrån, för nu har vi suttit och pratat om två av Stockholmsklubbarna här, BP går upp också, jag vet, men en mycket god vän, Svenne, som är djurgårdare. Men han är whiskykonnässör. Och vi har också en tunna i Smögen. Och den är nu tappad och på väg faktiskt. Och det är ingen reklam för det, för jag vet inte hur det smakar. Men han sa att det här måste du vara med och testa, så det blir bra grej. Så att det håller jag tycker om det. Hasse Backe och jag som håller på med hästaffärer ihop. Expertkommentatorn, tidigare tränaren Hasse Backe. Vi delar ett intresse också för bourbon. Vi har ju varit i Kentucky då med anledning av hästaffärer. Och i Kentucky är ju bourbon liksom, det är ju husdricka. Mm. Så jag har inga, jag tycker att en snaps till sillen, det tycker jag till och med kan vara, det förgyller, det lyfter den totala smakupplevelsen runt ett julbord exempelvis, eller ett midsommarfirande och så. Men sen är det ju det här med gränsdragning också, man ska ju veta när man pratar om alkohol att det gäller att kunna hantera det, och det är rätt många som inte kan det, så jag har stor respekt för dem som säger att nej tack, jag avstår. Och det ska man respektera, därför att de kan ha inte bara smakmässiga skäl utan andra avstå också. Mm.
Ola Wenström.
Mycket god kollega. Jag var faktiskt med på Sveriges Radio när han, även Björn Geijer faktiskt, rekryterades in. Per Forsberg som väl håller på, tror jag, på via Play fortfarande. Via Satt eller via Play. I alla fall det är där. Det som förut hette Nordic Entertainment Group, det inte. Björn Geijer var ju med TV4 efter alla sina radiosporten år också. Ola Wenström refererade ju Brasilien, Holland som man sa på den tiden, 1994. Brankos frispark från distans, 3-2 Brasilien, var Ola som gjorde den match. Jag har alltid sagt till Ola att han hade kunnat blivit Sveriges bästa lagsportreferent, fotbollsreferent, om han inte valt programledarskapet. Men han gjorde det. Det valde att stå för honom, tänkte jag säga. Mm. Sen har han ju hamnat i fokus av helt andra skäl när han lämnade Viaplay, Nämnt som det väl hette då, och drog på sig en x antal tidningsrubriker. Kanalens uppträdande mot honom hade han ju anledning att återkomma till bara för några månader sedan i en digital utgåva, kan man väl säga, av mer eller mindre en bok.
Har du läst den?
Nej, jag har inte läst hela, men jag har läst delar av den, stora delar av den dessutom. Så att det är klart att det är Olas berättelse av en historia som vi egentligen inte känner till. Vi vet ju inte så mycket om den, och man vill ju väldigt gärna ha reda på vad motparten säger eller vad den andra sidan av historien säger. Men helt klart är ju att det är ett smutsigt innehåll.
Mm. Är det svårt att förhålla sig till sånt när det är en kollega som ändå verkar i samma bransch och det är liksom så här ord står mot ord lite grann?
Ja, det är inte bara en kollega, det är en kompis.
Men exakt.
Så att det gör det ju mer besvärligt, så att säga. Jag har ju ingen anledning att tvivla på det Ola säger. Men jag har ju heller inte hört vad de andra säger. Och det vet man ju från, alltså är du journalist så vet du att du är tvungen att lyssna på båda sidor liksom. Och den andra sidan säger ju ingenting.
Nej.
De undviker ju det. Men jag är det är för jäkla synd att den tiden som Ola hade med den uppdragsgivaren slutar på det sättet. Det tycker jag är för jäkla synd. Mm. Och det har jag också sagt till Ola. Men han går ju vidare. Han håller ju på och jobbar med ATG nu och reser med deras så kallade Big Nine. Han åker ju runt på stora fotbollsresor och upplever den här dramatiken utan att sitta i Champions League-studion.
Ja, det kommer nog ingen nöd på honom, men det är ju vår förlust att förlora han i studion, för han är otroligt kompetent. Så är det ju.
Ja, och det var ju dessutom så, det var ju en del av uppväxten. Han var ju 29 år. Mm. Gjorde ju 29 år, lyckades alltså samma rättighetsinnehavare försvara sin rättighet när det gäller Champions League-fotbollen. Mm. Och då var ju Ola Wenström där varenda gång. Mm. Så han blev ju en del av det naturliga att uppleva Champions League.
Mm, verkligen. Så är det. Nästa då. Kommentera män kontra kvinnor.
Det har blivit mycket mer utav att få kommentera kvinnor. Mm. Nu, vi pratade om Tommy Åström tidigare, han är ju så van vid att, för jag menar under ett friidrotts-VM eller ett olympiskt spel i friidrott så är det ju manligt kvinnligt om vartannat hela tiden, och det är ju ingen skillnad. En svensk medalj för Armand Duplantis har ju precis samma värde som när Kajsa Bergqvist hoppar eller vad det nu är liksom. Mm. Så att den är, eller Susanna Kaller, korta häcken, det var ju, hela Sverige stannar ju nästan där. Så rasade hon på första in, det var otroligt. Så här, kollektiv suck i Konungariket liksom. Men alltså jag bad dem att få jobba med EM i fotboll i somras. Jag fick nej. De hade en annan idé på kanalen. Men sen kom de tillbaka och sa att vi kan hitta en öppning, en väg i alla fall. Jag tycker det är... det kan till och med... Jag tänkte säga befrielse, men det är fel ord. Men det är en helt annan inramning. Mm. Det är en helt annan... känsla.
Men är det någon skillnad på hur man pratar? Behöver du tänka hur du ska formulera det så? Eller?
Nej, det går inte tror jag. Alltså det går inte att... Där kommer vi kunna komma när vi kommer till VM i Qatar nu. Mm. Så kommer du få en sån utmaning. Därför att det är ju ett oerhört märkligt mästerskap. Ingen vill att det ska gå där. Det gör det ändå. Mängder med demonstrationer, med protestaktioner. Inte demonstrationer, men protestaktioner mot Qatar som värdnation. Mot FIFA som har placerat spelen där. Som grundar sig i diskussion om mänskliga rättigheter, HBTQI-fråg. Fri press, kvinnans jämställdhet. Alltså jämställdhet, kvinnans roll. Och så. Alltså alltihopa det gör ju att, kan man verkligen säga fotbollsfest om VM i Qatar? Så där har du liksom, där tycker jag du kan, där kan du ställa den frågan, och jag kan nog inte riktigt svara, jag får se vart det går, jag ska dit och jobba nämligen. Mm. Så att, vi får se. Men alltså att referera manligt eller kvinnligt, det är ingen skillnad här i Össes. England slog ju Sverige med 4-0 i semifinalen där i Sheffield med Bramall Lane. Det var ju galet tryck där när England lirade. Det är klart att det går ju inte. Nej. Det är samma. Och grejen är så här. Tittar du på tittarsiffrorna så är det ju lika många. Alltså det är ju ingen större skillnad på de här tittarsiffrorna. Va? Så det kanske är en liten annorlunda publik bara. Mm. Och det behöver inte alls vara dåligt. Det är tvärtom. Men jag vill inte säga att det är befrielse rätt ord. Men det är en annan relation kring en annan tonalitet runt hela evenemanget egentligen. När vi gick från Englands premiärmatch mot Österrike på Old Trafford, Theatre of Dreams. Vet, har du varit, om du har varit där på Champions League-fotboll och lämnar, då är det ju ridande poliser och västar och de ska gå dit och det är blåljus och så vidare, va? Här var det ju, det var väl någon match steward som stod och sa att ni ska gå åt det hållet ungefär. Och där var ju liksom publiken som gick hem, det var ju mamma och pappa med sina döttrar. Mm. Som i första hand hade varit på den typen. Så det är en annan typ av publik. Mm. Och jag tror att det är precis av det här. Inte, men liksom, vi måste tilltala och appellera också kvinnliga kommentatorer att komma in i en otroligt mansdominerad bransch. Därför att jag tror att det kommer, dels tror jag definitivt att kompetensen finns. Det är bara det att det har ju liksom inte varit okej. Vart ska jag se? Det har liksom inte funnits någon grogrund att bli kommentator om du är tjej, om du är kvinna. Men jag tror att kompetensen finns. Det är bara att man måste leta efter den lite mera. Och jag tror också att kommer tjejer in och kommentera, kommer vi få kvinnliga kommentatorer i en högre utsträckning än tidigare, så kommer också sportspråket och lite grann påverkas. Kanske också tonaliteten utav hur matcher kommenteras. Och det är en kolossalt spännande utveckling.
VAR?
Jag säger absolut inte nej till VAR på det sättet som många allsvenska klubbar unisont gör. Jag tycker att teknikutveckling bör man... Alltså en podd fanns inte för 10 år sedan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man bör fundera över vad kan det användas på ett bra sätt. Nu tycker jag inte att det används på ett bra sätt. Men alltså jag skulle vilja ha en, alltså hur många, Jag tycker ju att rätt ska vara rätt. Det är ju liksom lite så här. Det vill säga, jag har inga problem med att det är offside, ja eller nej. Alltså skapa en, liksom, i bollen över mållinjen så är det ju mål. I inte hela bollen över mållinjen så är det inte mål. Det är ju liksom ja eller nej. Och därför bör man kunna göra något liknande kring offside-regeln till exempel. Jag skulle inte säga nej till om man fick ett automatiserat, alltså ett datasystem, det var någon chip i tröjan på alla, eller om den sitter i håret om man nu har något, eller vad det nu är, inte vet jag. Man hittar någon lösning som alla liksom så här, och så avgör datorn om det är offside eller inte, så då är det ingenting. Det blinkar, då blinkar alla hörnflaggor, det var offside, jag stoppar spelet, och så kan de här som går med flaggan göra något annat liksom. Jag för mig är det inte ett brott mot fotbollens själ att domaren dömer rätt. Det tycker jag liksom inte att det är så. Men det är för rörigt i regelboken. Dels hur offside-linjen dras. Den är ju inte helt hundra.
Hansregeln.
Den är ju absolut genomfruktansvärd. Ja. Och det är ju inte en varfråga. Det är ju snarare en fråga om hur hansregeln tolkas i olika länder. Med olika domare. Mm. Så att det är ju liksom, det är en helt annan sak egentligen. Så att den, jag tycker så här, red ut hansregeln först. Mm. Vad är hans och inte? Och sen därefter kan man ju då klistra in det i en vardiskussion om man vill. Men jag avfärdar inte var, men jag tycker inte att det fungerar särskilt bra som det är nu.
Jag är ganska likt inställd till det. Det är bra om det finns, men då ska det funka bättre. Det är ju så egentligen.
Ja, men exakt.
Det tar ju för lång tid också. Exakt. Det tar flera minuters avbrott. Ja. Det går ju inte.
Nej.
Det blir bedrövligt.
Alltså. Och då menar jag så här, teknik. Och de här, det jag pratar om. Allsvenskan, ja kanske. Men samtidigt allsvenskan, förvisso det är massa. De allsvenska klubbarna omsätter om 100-150 miljoner var det. Ja. Men det är liksom mycket pengar i alla fall. Sen i fallande skala då, såklart, men ändå. Men det är klart att i de här stora klubbarna som, alltså Real Madrid bygger om sin anläggning för 10 miljarder. Det är klart att de måste kunna installera kameror som kan hantera ett sånt här system. Alla Champions League-klubbar. Alltså, jag menar, gå uppifrån och ner. De som har mest pengar får investera i det först. Men det är ju anmärkningsvärt att det funkar så dåligt i en sån liga som Premier League. Mm. För de har ju så mycket pengar som man undrar.
Och de allra sjukaste exemplen är ju när, alltså, var en visar någonting och ändå så döms det fel. För det har ju hänt också. Mm. Det är ju bara så här, man liksom bara, vad är det? Mm. Ah, skitsamma.
Men du har ju massa gränsdragningar i det.
Mm, precis.
Hur långt bak ska du gå? Och vad, alltså så. Och det här måste man helt enkelt lösa. Mm. Men så tycker jag så här också att det kom väl till VM i VM i Ryssland 2018. Mm. Var väl var på, och sen var det ju damernas turnering året efter sen i Frankrike. Men alltså det. Jag tycker man skulle ha kommit längre på de här åren man har haft på sig. Så att det tar lite lång tid. Det måste ju bero på någonting. Frågan är vad. Mer vad än var.
Ja. Det är exakt. Men du, när jag researchade inför dig här så hamnade jag på Flashback. Mm. Internets rövhår får man säga. Men det var bara för att jag var lite nyfiken på dig. För att du är ju så, som sagt, älskad och helylle. Och man bara, finns det något mörker? Överhuvudtaget, det gör det ju inte såklart.
Jag tänkte säga, vad stod det?
Ja, men det finns ju lite, men det är mer så här rykten, det är inget mörker, men det är lite så här rykten. Och då blir jag tänka så här, jag droppar dem på dig så får du bekräfta eller dementera.
Ja.
För det här är intressant. Ja. Och det första var faktiskt, vi har redan gått förbi där, det var det här med att han har några hundar ihop med Tommy Åström. Och han älskar opera dessutom.
Ja.
Det är ju helt rätt skumt.
Ja.
Det har vi redan snackat om.
Jag kan bekräfta hundarna delat med Tommy Åström. Jag kan bekräfta att jag har att jag gillar opera.
Ja.
Eller jag gillar väl scenföreställningar. Mm. Gillar jag, så att säga. Att det är skumt får stå för den som har skrivit det.
Så är det.
Eftersom jag, men jag är väl lite, jag kanske inte är så här 100% normalt.
Nej, men det här är vi ju. Det är nu vi är här. Vi är de här.
Så att absolut. Men opera kan jag gilla. Framförallt gillar jag ju musikaler.
Mm. Okej, påstående nummer två från Flashback som du ska få kommentera. Han måste väl ha några diagnoser. Jag tänker på hans nörderier kring detaljer och onödiga fakta.
Jag har inga diagnoser vitt jag känner till. Nörderier kring detaljer kan jag nog känna ibland att jag är förtjust i. Sen huruvida det är vad var sista?
Onödig fakta.
Ja, det är ju vad vederbörande tycker. Jag kan ju tycka att faktan är himla viktig. Så det beror ju på liksom den som tittar på det. Däremot är det ju viktigt att den som följer en match ska ju inte uppleva att den faktainformationen som kommer stör matchen. Det är liksom, så uppenbarligen, jag kan tänka mig att den här personen kan ha stört sig på att det var. Och där, jag vet inte när den skrevs den där, men jag har blivit mer försiktig med att använda fakta. Kanske som den här personen skulle säga, onödiga fakta. På senare tiden. Därför att jag kör mera bara liksom det, nu hela tiden. Liksom. Och vad händer nu och vad kommer hända härnäst? Inte så mycket att de har vunnit 4 raka på onsdagar eller att Bayern München har 18-2 senaste 6 matcherna mot Barcelona. Eller, alltså såna här grejer. För jag känner att när jag själv sitter och ser den typen av matchkommenteringar så känner jag att om jag tänker efter i paus när de blåser av, nu ska vi se vilka faktauppgifter har jag fått här i första halvlek, så kommer jag nästan inte ihåg någon. Så att liksom det är liksom onödigt någonstans, kan jag tycka.
Mm. Är du med? Nummer 3. Mm. Inga barn och inget äktenskap. Är han kanske homosexuell?
Ja, det är ju faktamässigt korrekt. Inga barn och inga äktenskap. Men nej, jag är inte homosexuell. Men jag har inga barn. Jag har inte haft något fast förhållande som har varit så långvarigt. Däremot har jag hört en och annan gång att jag har dåliga prioriteringar, att jag är gift med mitt arbete och att jag har själv tyckt att jag har valt en rätt väg när jag har prioriterat. Nu har jag fyllt 55. Jag satt faktiskt och snackade med en kompis här som är äldre än vad jag är om vad de senaste 10 åren i livet tog vägen. Och jag tror att jag kommer man ska inte ångra heller. Jag tycker att det är så tråkigt att hamna i såna lägen. Men livsvalet att alltså när jag blir rejält gammal, om jag har peppar, tur att få vara med så länge, så är det inte så många som kan ta hand om mig då.
Är det för sent att skaffa barn?
Nej, det är det ju inte. Jag pratade ju tidigare om kollegan Hasse Backe. Vi har ju häst ihop. Hästaffärer ihop. Men han har ju flera barn i tidigare äktenskap. Men han blev ju pappa här vid 63 års ålder. Han fyllde ju 70 här i februari. Och Edvin, som sonen heter, är ju 7. Mm. Så att det är det ju inte. Det finns ju... Men
dejtar du något? Eller är du bara en ensamvarg helt enkelt?
Nej.
Eller är det här bara privat? Det får du säga också.
Ja, det är klart att det är ju den privata sfären, så att säga. Men jag har inte några problem med att vara ensam. Jag kan uppskatta den delen av ett lugn också. Liksom. Det kan jag göra.
Men är det en sorg att det inte har blivit barn?
Ja, det är väl ingen glädje i alla fall.
Nej.
Men om det är en sorg eller inte, jag tror att det kommer bli det. För varje år som går så blir det nog en större sorg. Det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Men det menar man liksom, det blir när man, och någonstans blir det ju så att jag blir melankolisk ibland. Det blir väl en och annan då och då. Och då kan man ju sitta och känna att det, vad blev det av det egentligen?
Du får vara barnvakt till Hasse Backes barn då, kanske.
Ja. Men du vet, barnvakt.
Nej, jag skojar bara.
Men däremot är jag hundvakt. Jag ska faktiskt vara det imorgon. Ja. Ja, Jyckar och jag lirar bra, vet du. Det är fasta rutiner. Och, alltså rutinerna sitter och det gillar jag.
Jag förstår. Du, innan vi signar ut för dagen så ska vi beta av några snabbfrågor som alla mina gäster får.
Men du hade ingen mer på Flashback där?
Vi hade 3 stycken.
Det var de tre.
Först var det Tommy Åström och hundarna.
Ja.
Och operan. Och sen var det diagnosfrågan.
Ja.
Och sen var det, är han homosexuell? Ja. Ingen barnfrågan.
Nej, alltså det där var ju inga rättegångsfall överhuvudtaget.
Nej, men det är det jag menar. Det finns inget tuffare.
Jag har en för fort. Jag blev av med körkorten 97, men det har inte nått fram.
Nej,
det var kanske före tiden för Flashback.
Nej, jag vet inte, men det fanns inte mörkare än så här. Och det här var inte ens mörkt.
Nej, jag vågar inte. Man ska ju inte ta upp saker som man inte får fråga om. Men jag har ju en viss förtjusning i att ta en liten puff också till en mycket god whisky.
Ja.
Och vid något tillfälle ramlade jag ut från en bar i New York. Det var på eftermiddagen dessutom. Då får man väl, men då kom det ett gäng alltså med ungdomar, alltså föräldrar och barn. Alltså de var väl unga 15-16 år. De ville ta en bild och sådär.
Mm.
Och jag sa att det här är jävligt känsligt, sa jag. För att jag har ju fan suttit där inne och tagit en jamare här och kommer och ska precis tända puffen. Va? Och de lovade att inte publicera det. Och det kanske höll då.
Ja. Men med puff, vad menar du då?
Ja, cigarill.
Jag trodde du menade gräs.
Det
hade piggat upp. Just om du sa såhär, jag tog en jävel då. Men det hade inte gått i linje med din public service-persona.
Och jag har faktiskt aldrig testat det, men jag blev erbjuden det. Så var det när jag gick i Råsunda skolan på den tiden.
Ja, jag fattar. Men du, nu ska vi köra lite snabbfrågor. Paradrätt?
Gärna stekt fläsk med löksås. Men jag gör den ju inte själv då, men jag inmundigar den gärna på tändstopet som jag tycker är ett lysande etablissemang.
Men har du någon paradrätt som du lagar?
Nej, otroligt dålig på att laga mat. Så där tacokyckling blir det som man... Alltså, nej, jag är dålig på... Det blir pastasallad liksom så. Mm. Men jag ville också för övrigt säga att fiskgrytan på Humlehof också tycker jag. Först har du ett par tre sillbitar bara gärna med en sexa eller fyra. Aalborg jubileum till så. Och sen så tar du mineralvatten till fläsk med löksås för det är så tungt ändå. Mm. Mm.
Vad missbrukar du?
Ja, det är väl i sånt fall den där puffen också. Jag tycker ju om att dricka god whisky, men att säga att jag missbrukar det håller jag inte med om. Nej. Däremot så är det så att om du träffar mig i New York vid något tillfälle, nu har man ju inte, det har man ju dragit ner på resan i pandemin och generellt sett så vill man inte liksom åka för mycket överhuvudtaget. Men om vi skulle ses på Manhattan i New York så skulle du kunna säga, men Lasse, nu får du bjuda på lite utifrån din whiskyflaska, för jag är nämligen medlem på ett ställe där jag har min egen whiskyflaska.
Oj, oj, oj.
Men om det, jag vill inte säga att det är missbruk. Det vill jag vara mycket tydlig med. Mm.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Förakta är ett väldigt starkt ord.
Men har du någon brist i din karaktär som du känner lite trött på?
Det jag har problem med är att jag sover så otroligt dåligt. Men det är väl, jag vet inte om det är en egenskap. Det är väl snarare... resultatet av någonting. Men det är ju liksom så här, det blir väl så när man blir äldre kanske. Kanske. Och 55 är ändå ingen ungdom. Men det är inte så gammalt heller som min 90-åriga mor skulle säga.
Vad fint ändå att du inte har någon egenskap som du stör dig på hos dig själv.
Nej.
Så jävla bra självkänsla.
Nej, det är väl det att jag inte har någon bra självkänsla då kanske. Nej, men alltså, jag kan tänka så här, jag kan vara lite väl resonerande kanske i frågor som jag inte riktigt har koll på ibland. Så. Mm. Man sitter och snackar. Men det är ingenting jag föraktar, nej.
Ångesttrigger.
Ja, du. Nej, jag har nog inte så mycket ångest, tror jag. Jag tror man är... Det ska vara om jag har jobbat och känt att jag har sagt fel, någon spelar ju fel mål och så, jag tänkte nu får jag skit för det här liksom. Mm. Men det är ingen ångest i det, ska jag säga. Ångest är också ett rätt starkt ord. Jag tror inte att jag har jag vet inte om jag är generellt sett otroligt menlös, men jag skulle säga att jag nej, men jag har nog inte ångest så. Det tror jag inte att jag
menlös
har.
är väl inte rätt ord kanske, men du kanske bara mår generellt ganska bra.
Ja, lite så.
Och det blir jävligt skönt. Grattis till det.
Ja.
Fan. Man ska väl inte skämmas över att man är ganska ångestfri.
Nej, nej.
Var tacksam istället.
Ja, jag tackar för det.
Bra. Mm. När grät du senast?
Jag fick det, alltså, det är sådana här sammanhang när det är mycket folk som reagerar. Liksom under pandemin kunde jag sitta och titta på publika. Alltså, när publiken inte fick gå på idrott så kunde jag sitta och kolla på sån här stor stämning i samband med nordirländska fans liksom sjunger Sweet Caroline eller alltså så här. Då kan jag få tårar i ögonen. Jag kan sitta och kolla på det här America's Got Talent eller Britain's Got Talent och så. Den är Simon...
Han heter Cowell. Simon Cowell.
Ja, Cowell, ja. Som är, och där kan det komma fram såna här supergrejer alltså, som får stående ovationer, och det kan jag tycka är häftigt också. Mm. Men om jag kan få tårar av den typen av starka sammanhang. Liksom.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Jag satt och diskuterade med bilhandlaren här om dagen om en ren elbil. Hur vi skulle liksom kunna lösa det. Jag har ju ett eget bolag och där har jag en leasingbil då. Och att den istället skulle bli en elbil. Och det är ju en ganska stor affär. Liksom så här. Så det lägger, jag tror att det i bolaget i alla fall lägger jag nog nästan mest pengar på det. Mm. Sen har jag ju, jag tycker ju om att resa. Även om det kanske inte blir lika mycket nu efter pandemin faktiskt som det var förr.
Mm. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Först och främst, vad den offentliga bilden av dig är och dina privata kompisar.
Ja, jag tror att den offentliga bilden, det är förhoppningsvis att det, alltså jag månar så oerhört hårt om att vara trovärdig. Jag vill verkligen att de som... Du kan tycka att jag är ganska värdelös på det jag gör. Men det är nog fan ändå som han säger. Nu har han sagt att det här var en bra match. Eller vilket skott. Det här var ett häftigt mål. Eller det här är inget bra. Eller, då ligger det ligger en sanningshalt i det. Liksom. Jag vill vara trovärdig. Så jag hoppas att folk uppfattar mig som trovärdig i min yrkesroll då, så att säga.
Genuin.
Genuin, ja. Mm. Just det. Mm. Exakt. Mm. Genuin, trovärdig på riktigt liksom.
Och om man frågar din bästis då, Lasse, vad tänker du om honom? Första ordet, vad säger han då?
Jävla snackpåse.
Ja, det är bra. Du, nu är vi framme vid vägs ände. Poddens sista fråga lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Ja, vad ska det vara? Alltså jag är så här. För mig är alla människors lika värde är oerhört viktigt för mig. Jag har en kompis i Göteborg han jobbar som rekryterare åt stora bolag. Du vet, så här, företag betalar enorma pengar för att få utredningar och nu ska vi anställa en ny chef här och så vidare. Och då ringde han mig och sa så här, du, jag har två stycken såna här undersökningspass. Man får en länk och så ska man ju sitta i en och en halv timme och svara på kan inte du ta en av dem, för jag skulle vilja kartlägga dig, så. Ja, visst. Så det blev det så. Jag investerade där 90 minuterna och gjorde den där undersökningen. Och så kom han tillbaka. Det var på engelska förstås. Jag tycker man ska prata mer svenska när man kan. Men då fick jag de fem huvudtemana för mig. Men det viktigaste som var i den där undersökningen var att jag värderar alla människor lika. Och det är viktigast för mig egentligen. Vilket innebär att som svar på din fråga är att folk får vara precis hur de vill. Liksom. Sen finns det faktiskt ett regelverk i samhället som vi har kommit överens om. Och det kan vi väl hålla oss till. Liksom. Men i övrigt så, det du tycker är viktigt i ditt liv ska du göra. Så länge det är bra för dig och inte skadar någon annan så har du mitt stöd för det. Så att jag kan liksom inte döma någon annan för någonting de gör liksom.
Nej.
Däremot om någon sitter på flygplan och sparkar mig i ryggen, då blir jag jävligt irriterad.
Bra. Du, vi är klara.
Ja.
Hur känns det här?
Nej, men jag tycker jag var sen. Det är alltid svårt men det är svårt att visa sig för första gången liksom, och jag gjorde bort med det första jag gjorde.
Det
var liksom stolpe ut. Det var jättegott kaffe.
Bra.
Du är ju en oerhört behaglig och trevlig person. Jag fick prata lite innebandy också.
Ja, så himla
härligt. Mig. Det gladde mig.
Bästa sport.
Jag hade kunnat prata om i flera timmar, så att du skulle vara glad att vi kom hit så här snabbt.
Tro mig, jag ville snacka innebandy en timme. Men så har jag också en del lyssnare som skiter i innebandy helt, tyvärr.
Oh. Men de kanske ändå har lirat det någon gång och tycker att det är kul. Det är ju en sån sport liksom. Så
ja, vi får ta innebandy-snacket off mic istället.
Ja, det var trevligt det här.
Tack för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Och tack alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Var rädda om er. Puss och kram. Hej då.
Hej, hej.